Halli hallå! Välkomna till Boktiga avsnitt.
Boktiga.
Nej, okej. Halli hallå! Välkomna till Boktokiga avsnitt 26. Podcasten där vi pratar om böcker och framförallt fantasy. En bra dag.
Framförallt det. Det gillar ju våra fans. Varmt välkomna. Avsnitt varmt 26, välkomna. Nu kör vi.
Ja. Och vi spelar in i tid. Det var härligt, jag var lite orolig för att vi skulle vara på BB. Där är vi inte än. Vi får se om vi lyckas släppa avsnittet också innan vi är där. Rebecca har ju pratat om att bebisen är på väg nu sedan mitten av januari. Så vi får se om hon lyckas hålla den inne ett par dagar till.
Vi får se då.
Men det är sista avsnittet som en enkel två barn, eller ett barns far. Sen får vi se om vi hinner läsa någonting från med de kommande veckorna. Men det är väldigt kul och få prata med er igen. Och jag misstänker att vi i vanlig ordning har läst mycket på alla håll och kanter.
Absolut.
Jag har haft min sämsta läsmånad sen vi började, sen jag hoppade med. Så jag har inte läst jättemycket. Kan jag förvarna alla nu?
Nej, ja, men då blir det kanske ett fördömligt kort avsnitt idag då. Jag har läst helt okej, men kanske inte i inga höjder, utan en ganska medelmåttig månad. Så det är väl du 12, som får rädda upp resultatet då, Anton. Du har varit aktiv den här
Anton
månaden.
Anton är ju pappaledig nu, så han läser ju sjuka mängder.
Ja, jag har inte riktigt kommit igång än som jag trodde, men jag har 7 böcker den här månaden. Men jag ligger lite efter läsmålet här nu för 100, men jag tror det ska lösa sig. Det kommer nog bli mer lyssning.
Jag fattar. Jag ligger också på 7. Jag ligger dock 2 böcker före mitt läsmål som är på en bok mer än dig. Så att jag ligger okej till än så länge.
Har du chansen att rycka lite nästa månad?
Ja. Ja. Jag måste riva av lite enkla biografier och sånt här som man bara kan...
Ja, jag har tips till den här månaden.
Jag har ett tips men du har redan läst den. Men vi kör väl igång. Det finns väl ingen anledning att sitta och vänta.
Jag tycker inte om det här, jag vet inte om du har en ny stol eller vad det är, men jag gillar att du brukar gunga igång liksom allting när du blir så exalterad i början, men jag känner inte den energin idag.
Nej, men det kommer. Vi har nämligen, vi ska prata om någonting som kommer göra mig mycket engagerad om en stund.
Jag kör till lun igen.
Men Anton, vill du kanske börja?
Ja, men det skulle jag kunna göra. Jag har återupptäckt en författare som heter Joe Abercrombie. En av giganterna inom fantasy-genren får man väl säga. Och jag läste, han har en bokserie som heter The First Law som är hans mest kända. Den brukar jämföras lite med Game of Thrones och ja, men så, grimdark fantasy kallas det. Att det är liksom lite, ja men det är rått, det är köttigt, det är inte någon happy ending i sikte direkt. Och jag läste första boken för 9 år sedan, kollade upp, 2015. Det var lite då när jag hade återupptäckt liksom lyckan i att läsa och jag bara rev av massa av alla de mest hypade författarna och tyckte inte den första boken var så jättebra. Så jag droppade liksom av Abercrombie sen och tänkte ja, men honom ska jag nog inte läsa mer för han det var ju inte så bra som Sanderson eller som Patrick Rothfuss eller liksom de andra som jag rev av där i samma veva. Men nu kände jag, fan jag behöver någon bra fantasy. Alla snackar om den här jävla Abercrombie. Så nu har jag hoppat på andra delen efter lite rejält Wikipediande för att liksom komma ihåg första delen igen. Den heter Before They Are Hanged och jävlar vilken bra bok. Fan vad jag har missat. Det är så lyxigt nu för nu vet jag liksom, nu har jag hela Abercrombies katalog här och bara gottar mig med. Annars har jag ju liksom läst det mesta av det hypade fantasyn där ute skulle jag säga. Så det är väldigt lyxigt. Det här är liksom en... Ja, en av de stora karaktärerna är en inkvisitör som är riktigt vidrig. Han torterar människor för att få dem att bekänna. Och, ja, det är liksom vidriga karaktärer. En av dem är en berserk så han liksom får en sån här blodsdimma och bara mördar alla. Vän som fiende när han hamnar i knipa. Ja, det är så jävligt. Det är så rått och det är liksom belägringar och det är de fryser av sig händerna och det är sandstormar, alltså det är en hel fantasyvärld. Ja, men det är liksom du har hela världen, alltså det är som Game of Thrones då, det liksom det finns ja, Dorn, vad heter det, och det är Winterfell liksom. Du får allt, lite karaktärerna är lite utspridda så man får lite från hela världen. Otroligt nice. Jag ska läsa, det är 3 trilogier nu som jag har framför mig här. Så jag håller på med sista delen i första trilogin nu då. Men den här andra boken var riktigt bra. Jag tror det var jag som hade fel. Om första boken är säkert jättebra också. The Blade Itself heter första. Jag var nog inne i fel mode 2015. Men nu kör vi.
Känns som att en inkvisitör aldrig har uppmålat sig särskilt gott tager i någon bok eller film.
Nej, de har ingen jättebra rykte. Och den här Glockta som han heter, inkvisitorn här, han gör inte mycket för att rädda upp deras anseende. Fan, det är så jävla kul när man har en bra bok. Jag har bara liksom längtat till att få läsa. Det är så härligt när man har den feelingen.
Mm. Jag har faktiskt aldrig läst något av honom. Jag känner ju igen namnet och jag minns 2015 var ju samma veva som jag också började läsa igen. Så jag har svagt minne av att du inte gillade den då. Men det kanske man får försöka sig på. Det...
Ja, om man mot förmodan har missat honom som jag så ger ett försök till. Det är mitt tips.
Jag kanske ska få hade varit gött med det riktiga suget. Alltså, det var ett tag sedan jag hade det.
Ja, men det var det jag kände också. Alltså, jag orkar inte med någon jävla Kafka on the Shore här. Alltså, det är för då. Jag måste ha något bra att läsa.
Ska vi inte spoila här, månadens bok.
Nej, sorry.
Ja, men jag kan väl raskt hoppa vidare till en annan hypad bok. Mm. Och då har jag läst Da Vinci-koden. Så det är ju del 2 i Robert Langdon-serien av Dan Brown. Och det var bra.
Är det inte lite snack om inkvisitörer där också?
Nej.
Det är inte den. Det kommer någon annan av hans böcker.
Det kommer nog. Men det är ju många kristna symboler och personer och ämnen, teman involverade.
Mm.
Jag tyckte den var intressant och spännande. Jag tyckte inte riktigt den nådde upp till samma höjder som Änglar och demoner, som jag tyckte var bättre.
Det var ju lite den coola åsikten att ha där 2005, eller när det var den blåste upp Da Vinci-koden. Det var lite tufft och tyckte att Änglar och demoner var bättre. Men jag kan förstå det.
Jag tycker den är bättre också. Jag läste Da Vinci-koden först, alltså när den kom ut och var superhypad. Jag minns ju det, liksom, att det var alla satt och läste den överallt. Och även jag läste den då, tyckte att den var jättebra, och sen ville jag fortsätta läsa mer av Dan Brown, och då plockade jag upp Änglar och demoner och kände så att den här är ännu bättre.
Jag tyckte den var ganska mycket bättre också. Det finns ju en del en del intressant i Da Vinci-koden, men jag misstänker att anledningen att den har blivit så otroligt hypad är också för att den är ganska kontroversiell. Alltså hela temat kring, nu blir det lite spoiler här, men om man mot förmodan tillhör en av de tre personerna som inte har läst den här boken, så får man väl stänga av nu. Men det är just jakten på den heliga graal. Och den heliga graal, det är då Maria Magdalenas grav. Där det sägs finnas massa dokumentation då, som visar att Jesus egentligen då var gift med Maria Magdalena och hade barn med henne. Så att det är liksom någonstans en konspirationsteori om kristendomen. Som dessutom är liksom... Det är en konspirationsteori, eller en teori kanske man ska kalla det, som finns på riktigt och som det finns liksom visst belägg för. Men det är det är oklart hur det verkligen var. Men just att hela boken handlar kring då den här hemligheten och de åtgärder som man har vidtagit för att liksom skydda den här hemligheten och dokumentationen från kyrkan då, som vill förstöra den för att man är rädd för att det ska komma ut då. Så det är liksom mycket fokus på kyrkan och kristendomen egentligen, som liksom, de bryr sig inte om sanningen, utan det är bara ett sätt att kontrollera folk och kontrollera narrativet kring liksom kristendomen, och att man då förtrycker det kvinnliga och den kvinnliga heligheten och så vidare. Och det var intressant, men det finns ju andra grejer. Det är klart, någonstans så tar man då liksom hela det här temat. Och man vill liksom, man börjar i Paris och de är i London, och det är ju liksom intressanta ställen de är på. Och så liksom slänger in en liten polisjakt, en modisk jättealbino, och sen då den här religiösa konspirationsteorin. Ja, då har du ju liksom grunden till en intressant bok. Så att den är ju bra, och jag förstår verkligen varför den var hypad. Men egentligen så tycker jag nog att Änglar och demoner var ju mer, alltså det handlar om den här nerven på ett annat sätt. Att det var liksom, man slogs mot klockan. Alltså på ett annat tid liksom. Vi kommer mörda en varje timme om ni inte gör. Det var ju mycket mer dramatiskt, tycker jag, än det här som det kändes lite mer småskaligt. Eller liksom så upplevde jag det.
Jag har lite svårt att särskilja dem. Jag läste dem back to back i princip, och minns dem båda bara som jättebra och lättlästa.
Men det som fortsatt tycker jag är det häftigaste med de här böckerna, det är just hur Dan Brown, han väver liksom ihop fakta och sanning med teorier och symboler och liksom konspirationer på ett sätt så att man bara det finns en liksom, han pratar om den här sista måltiden exempelvis, du vet den här väldigt kända fresken då över nattvarden där han säger, ja men, och där bredvid Jesus där sitter ju Magdalena, Maria Magdalena, det är en kvinna. Jaha, och så tittar man på den och bara, ja visst fan ser det ut som att det är en kvinna som sitter där, fanns det en kvinna? Alltså, det är liksom, ja, och det ska då vara att jag minns inte vem det var, men det finns ju andra som har en, så, men nej, det är väldigt, väldigt intressant.
Ja, men jag tycker de här böckerna, är, alltså det, man får inte faktagranska dem för hårt, det gäller liksom gå in med att att man sveps med, då blir det ju en väldigt härlig Hallie Bride. Och hur har du tänkt ditt fortsatta Dan Brownande nu, Sebbe? Har du en läslista framför dig? Eller vad har du för plan? Ska du fortsätta med Robert Langdon? Eller ska du gå på någon
av andra? Jag har nog tänkt pausa lite grann, tror jag. Ja. Läsa lite annat. Sen så fortsätter jag med Robert Langdon. Jag gillar ändå att köra en serie fullt.
Ja, för jag är väldigt svag för den här I cirkelns mitt. Det var ju många år sedan nu. Men det är en fristående bok som man har skrivit alltså i samma veva som Da Vinci-koden typ. Så den tycker jag du borde läsa. Det vore kul att höra om den håller också. Mm. Men det är ingen brådska med det.
Men jag får säga, de är ganska långa också. Jag känner att det är ändå 22 timmar typ lyssning. Så att jag får pausa lite grann. Jag måste jobba på mitt läsmål. Men nu när jag har...
det är bara korta böcker i år.
Ja, men lite så. Men nu när jag har den här ljudbokstjänsten som jag hela tiden glömmer vad den heter, Storytel, så finns det ju möjlighet att lyssna på det.
Men, ja, men... två i podden som har startat eller ni då?
Ja, visst.
Jag och Anton. Ja. Men ja, det om det. Låt oss gå vidare.
Har du sett filmerna?
Jag har sett delar av Da Vinci-koden. Jag minns liksom när han, albinos, satt och piskade sig själv. Och så
ganska ikoniskt.
Men annars minns jag inte så mycket av den filmen. Är det Tom Hanks? Eller vem är det som spelar?
Tom Hanks är Robert Langdon.
Ron tycker Howard som har regisserat också. Tycker de är rätt bra?
Jag tycker inte de är så bra. Alltså jag tycker att de är så otroligt tapp jämfört med böckerna. För att de måste skala ner det så sjukt mycket. Mm. Så att de skalar liksom bort väldigt många viktiga saker. Och sen är det ju mycket av de här diskussionerna och funderingarna är ju när han förklarar saker och när han funderar över saker. Och det får de ju inte med i filmen alls. Det är mycket mer fokus på action och att det ska gå snabbt liksom. Mm. De har ju inte så jättebra betyg heller, tror jag. Så att det är svårt att göra film av dem, jag känner det också.
Ja, men det är ju liksom lite camp. Det är som National Treasure, tycker jag. De är ju inte heller det är fett liksom, men det är inte en Oscarsfilm direkt.
Nej, men jag tror just storheten ligger ju i detaljerna på något sätt i det här. Alltså just när man får sig lite aha-upplevelser och sånt. Och jag kan verkligen tänka mig att det går, att man går miste om det i filmen. Kanske också att man går miste om det delvis genom att lyssna på boken. Att det hade varit ännu fett om man hade läst. Don't know.
Så är det ju ofta.
Mm. Ja, låt oss raskt gå vidare. Vad har du att dela med dig av?
Vad jag har? Jag har en bok först. Jag börjar med den. Jag har haft en intensiv jobbmånad så jag har inte hunnit läsa så jättemycket. Men jag har läst en bok som är Jonas Erikssons biografi. Jag vet inte om man har skrivit någon tidigare. Vet ni vem Jonas Eriksson är?
Korthuset.
Ja, Korthuset.
Den har jag ju läst och pratat om i podden, tror jag.
Jag vet.
Är det fotbollsdomare, eller?
Ja, fotbollsdomare. Ja. Jag tänker att Anton inte kommer ihåg den då.
Nej, jag kommer inte ihåg att vi har pratat om den i podden.
Nej, så att jag tänkte att jag skulle läsa den också, för den är ju relativt ny. Och man har ju ändå följt med Jonas Eriksson. Han har varit en, för att vara domare, väldigt offentlig person. Liksom. Han har varit med mycket i grejer och han har varit med och diskuterat mycket och sånt också. Så jag läste den. Den handlar ju om hans karriär i princip från hans domarkarriär som börjar som 12-åring och går hela vägen fram tills avslutet då. Och det är inte så jättespännande tyckte jag att det var. Jag tyckte det var ganska mycket att han rabblade upp liksom saker han hade gjort och hur tanken hade gått. De sakerna som var intressant tyckte jag var bakom kulisserna grejer. När man minns olika mästerskap och sånt, när man går tillbaka i tiden och tänker typ så, ja men VM 2012 liksom. Man minns att han var domare och att man minns att det snackades mycket om det och sånt. Och så fick han inte sina matcher som han ville ha, finalerna och var lite gnällig och sånt. Men ja. Mycket liksom de sakerna som var intressanta som jag tar med mig i boken var ju typ så FIFAs och UEFAs hierarki inom systemet och att man inte får motsätta sig dem på något sätt. Och sen Colina, alltså han chefsdomaren då, han målas ju typ som en jättetrevlig person i boken.
Pierluigi, ja. Eller vad heter det?
Ja, så att nej. Nej, men han ser ju verkligen ut som en respektingivande domare får man ju säga.
Ja. Med sina bättre ögon. Look än Jonas Eriksson.
Ja. Du har väldigt intresserat hans frisyr också.
Jag tyckte det här lät spännande ändå att dra. Är det en kort ljudbok eller? Kanske är någonting jag ska riva av även om du inte
verkar... Ja, det var ju
12 timmar tror jag. Det var ju han själv som läste upp den. Men det är typ standard för en ljudbok är typ 10-12 eller något sånt. Mm. Det var Jonas Eriksson själv som läste upp. Ja, jag vet, jag är svag för det. Men jag vet inte vad du tyckte om det, Sebbe. Vad kände du?
Alltså grejen var det, jag lånade den boken och sen så åkte jag hade julfest eller julkonferens med jobbet och då var han där och föreläste.
Just det, det var det du sa.
Så då lite så här, ja, det hade jag redan den hemma. Och så delar av det som fanns i boken hade jag ju då hört. Jag tyckte den var ganska bra, men det var lite grann så här, han är ju lite självgod. Lite,
han är väldigt självgod. Han jämför sig väldigt mycket med de toppelitspelarna. Det är typ så här, det var jag och så Ronaldo och så Messi.
Och Messi som han var.
Ja, men, typ så.
Men alltså det var jag kände lite grann att det hade, alltså någonstans var det att när allting gick bra, då var det för att han var så jävla bra. Och han var liksom så här, men sen så fort någonting inte, alltså så här, då var det korruption. Då var det liksom FIFA eller, alltså lite grann så här, okej. Han har gjort något fel, han var perfekt. Men
alltså. Och när han har gjort fel så har han liksom så här gått ut och erkänt det och han är en stor person för det.
Ja, det är väl lite så.
Men det måste ju vara så, jag tänker att jag tänkte mig kanske inte att det var så elitistiskt och liksom uttagningsprocesser och ranking och att man blir granskad så mycket som man faktiskt förklarar i boken att man blir liksom att det, du måste ha liksom dömt ett visst antal matcher i en liga och sen går man vidare till nästa och man blir uttagen och så vidare, så att han kommer ju liksom upp till eliten och man kommer ju liksom inte dit inom någonting om man inte är väldigt tävlingsinriktad och målmedveten och fokuserad, och det märker man ju på hans sådana här fystester, han springer mycket ute och gör olika övningar och sånt för att hålla standarden uppe och så. Så att han har ju liksom, man kan ju inte säga att han inte har jobbat hårt för det. Men precis, och självförtroendet kommer ju säkert också därav.
Och han menar, han var ju säkert duktig. Jag tycker han är en riktigt bra kommentator. Jag tycker han är en av de bättre som kommenterar fotboll. Han kommenterar ju allsvenskan ibland. Eller liksom är mer som expert.
Mot sin vilja, enligt boken.
Ja, nej men då tycker jag han brukar vara väldigt bra. Sen så är det ofta, jag menar varje säsong... Nu följer jag ju allsvenskan väldigt noga, men varje säsong så är det alltid ett par liksom så här domartabbar, man säger. Då är han alltid först ut på Twitter eller något sånt och berättar hur skulle de ha dömt. Det tycker jag är lite... När han håller med en själv så tycker man det är väldigt bra. Annars tycker jag
klart.
Han kan, men de har tagit det konceptet väldigt mycket också, för i amerikansk fotboll så finns det en sån elitdomare också som heter Mike Pereira, som de har... när han slutade så tog de in honom i studion. Han är också så, han är alltid först på Twitter och de ska typ ringa upp honom i sändningen och fråga typ så, var det ett rätt domslut och sånt. Sitter han hemma och typ bara, nu ska jag förklara här snabbt till det liksom.
Ja. Har han någon åsikt om var? Ondgör han sig över det eller hur?
Han är ju väldigt, väldigt noga med att säga att han var först och bäst på var när det kom typ. Allting som var i framkant av teknologin var han typ så. Jag var ju en av de liksom bästa på att anpassa mig efter förändringarna och sånt, så att det tar han upp där också. Men det var
det
ju...
Typ, allsvenskan är väl typ sista ligan i världen som inte har VAR nu. Är det inte någon sån?
Och vi ska fan fortsätta vara det. Nu ska inte det här en VAR-podd, men alltså... Nej, fy fan! Det är ingen som går på fotboll på riktigt tycker om VAR. Det är bara folk som sitter hemma i sofforna och... Nej.
Anton är ett stort fan av VAR.
Nej, det är...
Jag är mycket stort fan, men jag har aldrig varit på en fotbollsmatch.
Nej, det är det sämt. Det? Alltså, absolut inte. Det...
Men alltså, jag tyckte ändå att det var lite synd om honom, tänker man i slutet, att han inte får sina mästerskaps... Alltså han får ju ingen final. Och en final, men det är lite tröstpris.
Hur många är det som får döma en final? Det kan inte vara...
Nej, men han lägger upp det. Alltså, det är ett, för jag kommer inte ihåg om han hade fått någon final eller om han inte hade fått någon final. Men när han lägger upp det liksom... Han lägger verkligen upp det som en riktigt bra story. Liksom, att vi var 32 stycken, vi var uttagna. så här funkar det, typ så här, de som har ett lag som är med i turneringen som går långt får inte döma, de som har gjort en semifinal får inte döma och så vidare. Så han liksom räknar ju upp alla och vilka matcher de har fått göra och sånt. Så han går ju liksom igenom turneringen steg för steg mot sin då final som man ska få. Och sen hur de pratar bakom kulisserna och allt sånt också. Och sen så liksom får man ju bygga upp det. Så man är typ så här, ska han få finalen eller ska han inte få finalen? Och sen så bygger de ändå dramaturgiskt mot det.
Ah, okay.
Det tyckte jag var ändå en liten rolig del av det. Sen är det svårt att veta om det är alltså, källkritiskt om det stämmer. För att han har blivit lovad väldigt mycket saker som de inte har gett honom.
Mm. Det är ju ingen mänsklig rättighet heller att få döma Champions League-final. Alltså, nej. Man ska vara rent krasst. Det är svårt att tycka att han är ekonomiskt oberoende och... jag vet inte, det är inte så synd om honom, men det är klart.
Nej, men om det är liksom
han
det stora...
Han har så mycket på att vara domare.
Nej, han sålde ju något mediebolag.
Han är med Filip och Fredrik i mediebolaget ju.
Aha, Mexiko.
Ja, inte Mexiko, det var någonting först. Alltså han startade något, de pratade om det att när han var typ 22 så startade han något mediebolag som köpte in typ rättigheter till olika ligor och sånt. Och så sålde han det. Och så tjänar han sjukt mycket pengar. Så att när han började döma var han ju ekonomiskt oberoende. Och det tycker han också är väldigt bra för sin egen skull. Att han inte kunde ta emot några mutor på grund av detta.
Det är en förutsättning. Man måste vara ekonomiskt oberoende för att vara bra domare. Du förklarar varför jag är så jävla dålig domare i allsvenskan.
Han bashar ju de andra och säger typ så. Ja, man pratar inte ekonomi och sånt. Men jag behövde ju inte de här pengarna och sånt. Så jag var inte in it for the money som många andra var.
Nej.
Och så jämför jag då sin lön med Ronaldo och Messi då också såklart.
Ja, han som tjänar mer. Mycket mer. Ja.
Och men det är en halvlek tjänar de mer än hans årslön när han var på sin topp.
Folk tittar ju framförallt på matchen för att se Ronaldo, inte för att se honom. Nu är det en del domare i allsvenskan som inte har förstått det, typ Klitte. Nu ska jag inte prata om honom, men vissa domare som liksom vars syfte verkar vara att all fokus ska vara på dem, och det är fan det värsta som finns.
Men det okej, det är
kul att höra dig så här uppjagad, Sebbe. Det är inte,
nej,
det är inte varje gång man hör dig brinna så här.
En bra domare ska inte synas, säger han ju själv också.
Mm. Ja.
Yes, Anton.
Oh, är vi framme på mig nu? Ja. Jag kan ta en till sportbiografi då. Jag har läst eller lyssnat på legenden Börje Salming. Av Ola Liljedahl och Börje själv då. Är det någon av er som har läst den?
Nej, men jag har ju sett serien och jag tänker mig att den kanske är baserad på boken.
Ja, det kom ju en serie på Viaplay förra året med Walter Skarsgård i huvudrollen som jag också såg, tyckte var trevlig, och den var säkert baserad mycket på den här boken.
De båda lejer var baserade på samma källmaterial, vad man säger, hans liv, så att det är inte så konstigt om dem.
Och jag skulle vilja säga att jag rekommenderar mycket hellre att man tittar på den via Play-serien.
Jag gillade inte den så mycket.
Nej, men det, för dig hade det säkert varit bättre med den här den här boken. Men jag tycker det var mycket roligare presenterat i serien. Men det är liksom en klassisk självbiografi. Han berättar, ja, så här kom jag till NHL och sen spelade jag så här och jag hade en jävla dålig tränare som gjorde att vi inte vann det här året. Och sen är det slut. Jag tyckte det var liksom 3 av 5. Inte mycket jag tog med mig. Det var trevligt hela tiden. Men...
Din uppfattning, för jag... När jag såg serien... Alltså när man har ändå växt upp med liksom att Salming är en av the great ones. Liksom. Han är liksom störst och bäst och han är så grym och sånt. Jag har ju också bott i Toronto. Där är det den här stora statyn utanför på honom. Och han är ju Hall of Fame där också ligger i Toronto.
Mm.
Och hans tröja är hissad i taket och de har ju hyllningsgrejer och sånt. Och Filip och Fredrik älskar ju typ den här historien om när han blev hyllad. Stående ovationer och sånt.
Den dyker upp 1 och 4 gånger i boken kan jag säga. Den tycker han själv om också.
Sen när jag tittade på serien så fick jag liksom intrycket av att han var inte så bra egentligen typ. Alltså jag fick lite så här, ja men de vann aldrig någonting och han var liksom en kämpe och slog så han var tuff liksom. Men var han så särskilt bra spelare, för det gick inte så bra för dem.
Mm.
Jag gick in och kollade mycket sådana listor efteråt så här, vilka är de greatest defensive players och toughest players sånt på NHLs rankinglistor. Han var inte med på någonting av det så jag kände så här, är det vi som hypar upp honom för mycket typ?
Mm. Ja, nej, men han är väl inte ansedd att vara en av de bästa någonsin, men hans bästa, alltså han vann ju aldrig någonting, varken för Sverige eller i NHL. Men hans bästa case är att han blev invald i Hall of Fame då direkt första året när han kunde bli invald.
Och det är ju first ballot.
Ja, precis. Inte jättevanligt att bli det, utan ofta får man vänta lite längre. Men alltså...
Han spelade ju typ 17 säsonger för samma lag och var ju verkligen älskad i stan. Ja. Liksom.
Och han är ju liksom den som bär laget också utifrån hans egen berättelse. Alltså han är, de bygger ju laget runt honom, även att han spelar som back. Så det är ju, han var ju liksom deras hopp där i Toronto. Men
det gick inte. Ja,
det gick inte, men det var nära. Men det var jävla dåliga tränare, va? Ett par gånger.
Ja,
men så kan det vara. Jag tyckte den var liksom trevlig att lyssna på, men inte...
Det var inte han som läste upp den själv.
Nej, det var det inte. Men det var ett väldigt gripande efterord faktiskt som man lagt till nu efter att han har gått bort. Som de hade gjort en liten ny uppdatering här bara senaste året.
Hade han blivit sjuk när de började med boken? Eller det här var liksom allting innan hela ALS-grejen de skrev boken?
Alltså jag tror den här kom ut innan det, men de hade lagt till liksom det i slutet. Lite... Ja, bara vad som hände, hur de upptäckte det och hanterade det och så. Så det var en fin del.
De tog upp det i serien i alla fall. De hade börjat med det innan han blev sjuk. Alltså, projekt hade börjat innan han blev sjuk. Sen var han sjuk under tiden och spelade in och så. Sebbe.
Ja.
Rax.
Nu ska vi prata om något riktigt, riktigt hype. Vi ska prata
kör
om...
Talon!
Nej, det ska vi prata om. Men det är samma genre. Det är lite RPG. Som yes. nästan, men inte riktigt, når till samma höjder som Chertaloons, He Who Fight With Monsters. Serien heter
kul att höra.
Battle Mage Farmer. Ni hör ju bara på det namnet. Och första boken i serien heter Domestication. Och i den här serien så följer vi då en person som heter John Sutton, som är en mage, en magiker då, för er som inte är insatt
battle
i...
Battle mage kanske till och med.
En battle mage till och med. Men han är, jag tror, mage i hans klass, så att säga. Och efter många år, han har krigat i många år, så går han i pension och får då ett uppdrag. Han ska ta över en liten gård i en liten avlägsen del av världen där det inte är så mycket krig och elände och så. Han är otroligt liksom powerful, riktigt OP, overpowered.
Älskar det.
Men... boken handlar i stor utsträckning om hur han försöker hålla sig undan. Han vill liksom inte bråka eller slåss längre, utan han vill bo på sin farm och så ska han utveckla den och så försöker han då navigera sitt nya liv och hålla sig borta från trouble typ, vilket verkar är tyvärr svårare då än vad han har tänkt sig. Och så finns det en del andra då också kraftfulla personer som är så kallade class holders. Så det är typ som, ja men som i World of Warcraft, alltså hunters och warriors och liksom olika klasser då som har vissa olika abilities beroende på vad de är för klass. Och det här är en så kallad isekai-bok, så det är en särskild manga-genre. Så det är en typ av portal-fantasy som egentligen handlar om där man en person dras bort från sin vanliga liv och hamnar i en annan värld eller liksom verklighet. Och här är de personer som har liksom fastnat i ett spel, så därför finns det då vissa spelliknande drag. Det är också liksom det är vanligt, den här lit RPG.
Ja, det är ju så i Chertaloon också.
Genre, liksom. Ja, det är precis som Chertaloon. Det är också en isekai, om man ska liksom använda den terminologin. Ja, väldigt njutningsfullt och lättsamt. Mycket handlar ju om progression. Fast till skillnad då från He Who Fights With Monsters så är det inte progression i huvudsak av själva huvudkaraktären. För han är den almighty, utan det är snarare vad han då bygger, han fixar och bygger lite på sin gård och så, men nu ska vi göra ost och så bygger han liksom en ost, alltså det låter ganska töntigt, men det var sjukt nice. Och sen så blandas det då med lite olika uppdrag och magi och jag kommer absolut fortsätta läsa.
Vad heter den här författaren, sa det var Seth någonting?
Seth Ring heter
Ring den. Ja, jag undrar, alltså, är de här böckerna typ AI-skrivna? Eller hur fan kan alla de här författarna liksom få ut 3 böcker per år typ? De har så jävla snabb utgivningstakt.
Det känns ju som att det är jätteavancerat att skriva den typen av bok.
Nu ska vi inte döma. Men, men det kan ju också vara så att de har skrivit i förväg, tänker jag. Många av dem har säkert liksom suttit och skrivit på sina pojkrum typ i 10 år. Och sen så släpper de... liksom
ja,
eller,
jag blir jättesugen på den här också. Men man blir så, aha, en till serie som kommer liksom aldrig ta slut antagligen. Och liksom redan uppe i 10 delar efter bara 3 år. Det blir tufft att kombinera det med Shirt Alone. Men
det var betydligt kortare än Shirt Alone-böckerna. Mm. Det kunde jag uppskatta. Det var typ 300 sidor. Så det var ändå mycket nice.
Ja, isekai är ju den absolut bästa formen av anime, tycker jag också. Jag har aldrig hört det liksom om böcker, om den genren. Men det är såklart att det är det. Det är mycket trevligt att vi har upptäckt det nu, Sebbe. Mm. Det finns mycket gott att hämta där, tror jag.
Ja, absolut. Det är samma förlag som ger ut Hero Fights with Monsters också. Så att de har väl...
Var det så du hittade den? Eller hur?
Jag hittade faktiskt den på Storytel. att den fanns där. Ja, och så den verkar ju nice. Och sen så läste jag den på telefonen istället då. Men
då måste jag kolla upp om en konkurrerande tjänst då, som jag har till Storytel, om den finns där också.
Yeah.
Jag kan kolla på din Storytel annars.
I värsta fall får jag väl göra det. Fan, den verkar inte finnas på min tjänst. Nej, det var ju trist.
Du kanske kan commendera Öres Storytel helt enkelt.
Ja, det finns ju vissa möjligheter. Det är det ju. Mm.
Okej. Okay. Ska vi gå vidare? Mm.
Vidare! Det är inte till mig väl? Ja.
Alltså, jag har ju en bok till. Det är allt jag har. Men jag kan ta den. Det är en liten kort bok som inte är så givande. Den heter, är ni redo för det? Ett långt namn.
Mm. Okej.
Okay. LeBron James, The Inside Story of How LeBron James Became King James of the Court.
Kul, ja. Mm. Det låter spännande.
Sebbe, vet du vem LeBron James är?
Basketspelare.
Mm.
Var det han som dog i en helikopterolycka? Eller var det någon annan?
Nej, det var Kobe Bryant.
Kobe Bryant, okej. Okay. LeBron James. Ja, men han är basketspelare. Det var ungefär vad jag vet. Han är lång. Ja.
Han är inte så lång. Han är 2,01.
För att vara basketspelare. Han är inte så lång.
Nej, precis. Nej, men Michael Jordan, vet du vem det är?
Ja.
Michael Jordan var ju liksom the greatest of all time. Bästa basketspelare någonsin. Vunnit massa på 90-talet. Och sen så var det liksom så här. Han är outstanding, bäst av alla. Och sen då 2003 så kom den här LeBron James då. Och LeBron James kommer från från Akron i Ohio utanför Cleveland. Och var ju ett fenomen redan i high school. Så att det finns ju mycket på YouTube när han spelar high school ball och sånt. Och var ju sjukt duktig. Och sen gick han direkt från high school. Han gick inte på college utan gick rakt in i ligan. Och han har ju en sån klassisk story. Han är uppvuxen med sin mamma och hans pappa. Han vet ingen vem det är riktigt, fortfarande oklart typ. Och sen så var han då kallad, han hade jättemycket press på sig när han var i high school. Och de kallade honom för The Chosen One. Alltså han var den som skulle komma och bli den nya Michael Jordan, eller vad man ska säga. Han har ju nu i... för ett tag sedan slagit rekordet då för flest poäng någonsin i NBAs historia. Och varit otroligt dominant, bra basketspelare och vunnit massa titlar och spelat för olika lag. Och han spelar fortfarande, han fyller 40 år, så att han har haft en sjukt lång karriär och varit ett fenomen på planen och utanför planen. Så att,
ja, är fortfarande bäst fast han börjar bli äldre.
Nej, alltså
han är en toppspelare i ligan.
Ja. Mm. Alltså för typ 2-3 år sedan, han vann ju för typ 2 år sedan vann de ju titel igen. Och då var han ju väldigt bra. Man kunde liksom ranka honom som en toppspelare, men eftersom att han är så gammal så orkar han ju inte liksom vara bäst på planen en hel match. Utan det handlar ju mer om att han liksom kan ha sina moments där han kan vara riktigt sjuk. Mm. Men alltså kroppen håller ju inte för att spela 82 matcher och snitta 35 minuter per match. Utan han har liksom mer blivit en typ game manager, att han tar det lugnt och så på planen. Men den här boken då, den är liksom en kort bok. Den behandlar väldigt briefly, om man inte har följt LeBron James så hade den varit en bra bok typ, om du hade läst den. För att få grundstoryn.
Vad heter den nu igen, sa du? Jag försöker söka här, det är många LeBron James-böcker.
Ja, det finns jättemånga. Det heter The Inside Story of How LeBron James Became King James of the Court. Och grejen är att jag har ju försökt att hitta en biografi, typ, eller någonting. Men han har liksom inte gjort det än. Jag tänker att det kommer efter hans karriär. Utan det har skrivits typ så 50 böcker minst om honom och hans karriär i olika aspekter av dem och sånt. Och det här var egentligen bara en sån. Jag behövde hitta något snabbt och lyssna på den. En kort Liksom så att det var inte jättegivande för mig som har följt honom i många, många år. Och det var inte så mycket ny information där. Så jag kan inte rekommendera den vidare. Men jag ska hitta någon som är bättre.
Ja, men det, han får väl skriva sin egna definitiva med skvaller och liksom skilja
domar. Ja, det kommer om 10 år.
Precis. Den måste man ju läsa då. Det kan bli fett.
Absolut. Och det är den stora, det är fortfarande den här debatten om han är bästa någonsin då, eller om det fortfarande är Michael Jordan. Det är en sån vattendelare i basketvärlden.
Vad tycker du?
Jag pendlar. Alltså jag var inte, det som är svårt för mig är att jag var inte med liksom på Jordan-perioden. Så att jag har inte sett honom i sin prime. Men jag har ju följt LeBron James och sett honom både live och på tv och i finaler och allt möjligt. Otroligt mycket. Men han har ju varit... Vad sa du, Anton?
Ja, men jag kan bara fråga Sebbe. Du kan få avgöra bara på, baserat på en stat, Sebbe, som jag tycker är viktig. För Michael Jordan vann 6 finaler. Han var i 6 finaler, vann allihop. LeBron har bara vunnit 4, men han har varit i final 10 gånger. Så han har vunnit 4 av 10. Vilket, vad, tycker, vilken hade du vägt högst av det? LeBron har också vunnit med 3 olika lag i de 4 vinsterna.
Så här, 6 av 6 skulle jag säga är bättre. Liksom.
Alltså ja, man har, det säger väl de flesta.
Men, det viktigaste faktorn. Har LeBron James gjort Space Jam?
Ja, det har han ju faktiskt.
Space Jam 2 är ju LeBron James.
Sjukt nog så gjorde de igen med honom. Bara för att han var arvtagaren.
Han var arvtagaren så han fick Space Jam 2 faktiskt.
Ja, men då så, det är de väl jämnbördiga i så fall.
Och den var inte så rolig, men det var ett väldigt, väldigt roligt skämt i den filmen, måste jag bara lyfta. Och det är att Michael Jordan var ju med i filmen och skulle ju göra en cameo. Men då var det ju Michael B. Jordan som kom in istället. Så det var en sån major letdown i...
Ja, det var jävligt ballt. Ja. Inte nej, en jättebra film annars.
Hans karriär är inte slut än heller. Så att, vi får väl se. Men alltså, har man... Han har ju dominerat fullständigt i ligan. Kan man väl säga. Sen är de ju 2 olika eror och det är olika regler och olika sätt att spela på och sånt. Så det är svårt att jämföra. Det är som att jämföra typ Maradona med någon i den moderna eran. Liksom.
Ja. Ja, men vad fett, är vi tillbaka på mig då?
Det är vi.
Nu är det nog bara du och jag kvar, Anton, så nu får vi växla.
Får vi växla här. Jag har läst, eller lyssnat på en till bok kan jag ta, Third Eye av Felicia Day. Det är Felicia Day är en skådespelare som är lite känd, man kanske känner igen henne.
Var inte det hon som åkte in i finkan?
Nej,
det var Felicia.
Det tror jag inte i alla fall.
Men jag vet, förlåt, jag tänkte hon som var med i Desperate Housewives, hon som mutade in sina kids på.
Just det.
Men hon hette något annat. Hette.
Men Felicia Day, hon är
Man heter väl.
Ja, det kan det vara.
Så var det nog.
Hon är i alla fall känd för att spela Dungeons and Dragons. Hon har liksom en superstor YouTube-kanal om det. Och ja, hon har varit med i lite serier, sådär, How I Met Your Mother tror jag, och lite annat. Men hon är då väldigt nördig, är hennes grej. Och nu har hon skrivit då sin första bok.
Spelar hon i filmen Dungeons and Dragons, eller hon kör den här... Alltså med Matthew Mercer.
Ja, hon är med i det med, alltså, med spelar på riktigt liksom, och så är det inspelat på YouTube när de kör. Och det finns en tecknad serie baserad på henne, alltså deras gäng då när de kör. Men den här boken är hennes första bok och det är liksom ett ett ljuddrama, en Audible original är det. Alltså det finns bara som ljudbok tror jag. Och det är liksom inspelat då med olika röster för varje karaktär. Så det är liksom, det är inte en uppläsare utan det är då kanske 15 skådespelare som, där hon själv då gör huvudpersonen, som spelar upp det här dramat och det är lite ljudeffekter och sådär också. Inte så tokigt format, jag tycker det är trevligt.
Är Mercer med?
Ja, det tror jag fan han är. Ja, då får man kolla upp, men... Alltså det är med några kända namn så där också. Patton, jag kommer inte på dem nu, men några så där halvkända i alla fall inom nördiga liksom skådespelare. Men boken, premissen är att liksom huvudpersonen här, det är en profetia om henne, det är väldigt inspirerat av Harry Potter. Profetian är att du kommer besegra The Dark Lord när ni har den stora uppgörelsen. Och så det första som händer då är att de har den här stora uppgörelsen, men så förlorar hon striden då. Och sen så är liksom premissen efter det att hon överlever ändå. The Dark Lord använder henne typ som lite hackkyckling och visar upp och för att befästa sin makt ännu mer. Och sen så är det då liksom världen, en fantasyvärld där The Dark Lord vann, är det som då liksom boken utspelar sig i. Och så får man följa henne då, hennes väldigt misslyckade, alltså alla hatar ju henne då, för alla har ju fått ett sämre liv för att hon misslyckades. Nu är det Dark Lord som liksom styr världen, det är åt helvete för alla, alla hatar henne då för det är hennes fel att hon förlorade. Och så är det typ en komedi som handlar om det. Bra premiss tyckte jag, ganska kul emellanåt, men jag kom inte riktigt in, alltså det höll liksom inte riktigt hela vägen tyckte jag. Det var, jag hade trott, när jag hörde talas om den här boken trodde jag att jag skulle gilla den mer. Jag tycker väl det är nog en tre liksom. Jag hade förväntat mig att det skulle vara bättre än så.
Mm. Ja, intressant. Jag vet inte om man kommer läsa det.
Det är väldigt dåligt.
Kan ju vara. Kan ju vara något.
Ja, alltså det är ju lite kul med det här formatet, om inte annat med, alltså att de gör något annat med ljudboksuppläsning. Men just den här kan man nog skippa. Third Eye av Felicia Day heter den i alla fall.
Jag har gjort research. Hon har inte varit med i How I Met Your Mother. Däremot har hon varit med i ett avsnitt av House, som är världens bästa serie.
Just det.
Eller världens näst bästa serie efter Boston Legal. Och hon var också med i Buffy och Vampyrerna.
Okej.
Okay. Mm. Du kanske blandade ihop henne med hon andra nördiga som var med i How I Met Your Mother. Hon, Alyssa, vad hon
Allison Hannigan.
Jag kommer inte ihåg nu vilka jag bara slängde ut med någon serie.
Bara gissa lite.
De är lite lika också, de båda två är rödhåriga. Ska vi gå vidare?
Mm.
Jag tyckte bara ändå det är viktigt att jag rättar mina lögner.
Det är jättebra.
Vilda gissningar.
Okej, vi kan gå vidare och prata ännu mer lite RPG. Och nu ska vi prata om...
Vad är Shirtalion-låten, Anton?
Oh, den kommer här. Ingen vill veta var du köpt din Shirtalion.
Okay, det var ju bra. Det var fint.
Ja.
Tyvärr, så måste jag säga, så tror jag att jag har blivit lite utbränd av
Shirtalion. Aj.
Vad säger du, Sebbe?
Jag har läst typ 8000 sidor om Shirtalion nu det senaste året. Och,
ja, vilken del är du på nu då? How to fight?
Det är tionde. Så det är, jag har läst alla nu. Och böckerna är sagt, de är ganska långa. Och mycket av det som var fett med de här böckerna början, det var att det var väldigt tydlig progress. Alltså han var väldigt svag och sen så får han liksom nya abilities och nya items och så blir han lite starkare hela tiden och så får han nya utmaningar. Och efter ett tag så blir det liksom att det avstannar, för att då har han blivit så liksom kraftfull att det går liksom inte att fortsätta progressa i samma nivå längre. För då, alltså han, det är liksom så här. Alltså det drar iväg på något sätt. Och då
jag har ju läst sex grann. Delar och har redan känt det. För de har ju ett rankingsystem då som är i princip fem nivåer. Och då när han redan är på nivå 3 så känner man så här, okej, ja, men nu kan han ju inte gå upp så mycket mer, för då, alltså, vad ska boken handla om sen då? Så jag kan fatta det. Jag hade på känn att det problemet skulle dyka upp.
Nej, och det gör han ju inte. Och det blir ett problem, för att det blir inte lika spännande längre. Plus att jag inte... Du gillar ju när de är väldigt mäktiga. Jag är inte riktigt lika förtjust i det. Jag tycker mer om när de är lite så svaga och att just att de blir liksom starkare sen. Men
jag kan inte relatera till det med svagheter. Så det,
nej, jag förstår. Nej. Men jag kan ju det som jag är. jag tycker det är inte lika fett längre. Det är fortfarande värt att läsa och ganska kul. Men i och med att de är ganska långa och jag tycker att de har tappat lite grann, så jag tror kanske att jag är lite mätt bara. Och nu när jag har läst alla, det är klart, då kanske om det kommer in var tredje månad eller en gång i halvåret, då kanske det känns kul att komma tillbaka och läsa mer. Alltså jag kommer inte ge upp på serien. Men det känns,
var det sista boken?
Jo, som har släppts än så länge. Ja. Han släpper ju tre om året.
Det är i veckan.
Finns det något slags slut i siktet, tror du, i berättelsen? Eller är det...
Tvivla på det.
Jag vet inte. För att
alltså som du har känt, tror du det är inte så att du närmar dig något slags endgame?
Nej.
Inte
som är lätt att säga liksom, utan det är bara att konflikterna blir större hela tiden och Och menar, i början så är den väl koncentrerad till en värld. Och sen så efter första trilogin så blir det en annan värld. Och sen så är det liksom hela universum. Och någonstans så tror jag att det här kommer ju liksom kunna fortsätta tills han är en av de här transcendent beings i princip. Alltså som Reaper eller någon av de här andra. Phoenix eller någon av dem. Alltså någonstans tänker jag att det är det som är endgame.
Det kan ju vara ett problem med den här lit RPG-genren då. Va? Att de kanske inte riktigt liksom har ett uttänkt slut från början. Eller liksom någonstans de vill ta sig. Det kan ju vara lite segt.
Lite så, och det är klart, alltså börjar man har en cool gimmick och det funkar bra i början. Men jag, precis som du säger, jag tror kanske att det kan vara, man hade nog behövt liksom hitta ett värdigt sätt att avsluta den på liksom. Men det kanske slutar med att han köper en farm och liksom
ja, det är varit kul. Crossover.
Ja, precis. Ja, det är om tyvärr så är det inte så mycket hype längre.
Ah, tyvärr, men då får du rulla Gio-gängen, Sebbe.
Kan bara säga att vi har ju faktiskt en av våra gemensamma bokvänner till det som har läst Hero Fights with Monsters 1 nu, så på Goodreads. Det tyckte jag var, det var hype. Kärlek, hon har mycket kul framför sig, ja. Ja,
vad hade hon för betyg på den då?
Ja, 4 av 5.
Ja. Hon skrev att hon tyckte att den var oväntat bra ändå. Ja.
Och så att hon skulle läsa nummer 2. Mm. Så att,
okay. Och så har du kapta idag, Anton. Vilken är du på?
Jag har ju läst 6 delar, så jag ska börja med den 7:e här nu inom kort, har jag tänkt. Men cue the Gio-jingel. Har du något, Sebbe? Spontant?
Nej, vi kan väl lägga in någonting när han snackar om hur bra han är.
Jag ramlar så bra så jag bryter ryggen. Jag ramlar för bra. Jag har läst nu Fiendens fiende och Den hedersamma samme mördaren. Del 4 och 5 i Hamilton-sviten. Så nu är jag ju framme på Vendetta.
Nu är det på
då,
den bästa.
Båda era favoriter, men jag har inte börjat med den än. Men den här, alltså Fiendens fiende är ju fjärde boken då. Den är ju ansedd att vara väldigt bra. Och du
kan
tyckte du också att den var bra,
Sebbe. En snabb recap, men jag blandar ihop alla de första.
Fiendens fiende är den som bygger på Stig Bergling. Mm. Han skickas iväg som militärattaché till Moskva.
Just det.
Precis, för att lura dem lite och få fast den svenska, vad säger man, spionen. Eller, och den hedersamma mördaren, då är det liksom det är några högt uppsatta inom den svenska armén som blir mördade och så får de inbrända nazistsymboler på sig. Mm. Så det är då någon, liksom, någon mord med nazikoppling då, vad det verkar. Så handlar det om det, och jag tyckte Fiendens fiende var väldigt rörig. Det var ju liksom ganska intressant det här när han åkte till Ryssland och sånt, men det var ju liksom bara en plotline. Det var ju väldigt, jag tyckte det var spretigt. Det var ingen liksom så här, ingen sammanhängande genomgående röd tråd, tyckte jag. Så jag blev aldrig riktigt så hooked som jag har varit tidigare. Och även Den hedersamma mördaren tyckte jag var, det var väl liksom en helt okej mordmysterie och sådär, men alldeles för lång för vad det levererade. De är ju typ 20 timmar att lyssna på, och den kunde kortas ner till hälften kanske, utifrån hur snygg lösning det var på mordet och hur mycket tid de la på för att gräva fram det. Men nu är jag mycket, mycket sugen på nästa del i alla fall.
Så hedersamma mördaren är lite, den påminner om första boken lite grann, i att det är alltså en mordutredning lite så. Men jag tycker inte att den var inte så bra. Däremot så Fiendens fiende gillar jag mycket. Men det är ju det här, alltså internationella aspekten, att jag tycker om att han håller på att gotta sig massa med den här GRU-killen. De utdelar, begår liksom landsförräderi tillsammans och utdelar hemligheter och sen så åker. Jag tyckte den var riktigt bra. Så det är faktiskt en av de. Jag tror kanske jag har gett 5 av 5 till 3 eller 4 böcker i sviten. Och det här var en av dem. Så att där
ja, håller jag inte med. Men kom kanske in i den lite fel. Men nu... Ja,
jag ska se till den bästa.
Ja, den ska jag njuta av verkligen. Ska ta den ett väl valt tillfälle.
Kommer du gilla mycket. Det ser vi fram emot att prata om nästa podd då. För det måste du ju sätta igång med omgående, tänker jag.
Ja, vi får se när det... När jag får mitt välvalda tillfälle. Någon gång snart.
Ja. ska jag också bränna av två då.
Ja.
Vi kan börja med Expeditionen, min kärlekshistoria av
Beusma. Det är min favorit.
Och det handlar ju om André-expeditionen som jag inte hade koll på innan. Men det var ju
pratade du inte om den här förra avsnittet?
Eller? Nej, men vi har pratat om det privat.
Jaha.
Jag har ju tipsat om den.
Ja, och Anton, båda ni två har läst den. Jag
tipsade Anton om den.
Ja, och Anton har jag sett att han läste det som han använde Goodreads till skillnad från dig, fastän du lovade att du ska göra det. Men skitsamma. Men André-expeditionen, för de som inte har läst den eller känner till det, var ju en expedition på 1900-talet när man skulle åka luftballong över Arktis, var tanken.
Smart tanke.
Ja, som inte riktigt gick som man ville, för att man hade inte riktigt tätat ballongen. Så att den sjönk och så hamnade man mitt ute ingenstans. Och sen så hittade de till då här Vitön och där dog de. Och då handlar Beusma, det är hon som, jag lyssnade på ljudbok kan jag säga, 3,5 timme lång. Så det var väldigt kort, men skit, mycket väl liksom gjort för det. Men hon har snöat fast på det här sen hon var barn i princip. Den här André-expeditionen. Hon tror att hon kanske till och med var så att hon blev läkare. För att hon ville liksom kunna lista ut vad som hände med dem. Så hon är helt besatt av det här och har då åkt till Arktis x antal gånger för att försöka ta sig till den här Vitön då för att liksom kunna lista ut. Och så får man då följa att hon förklarar, ja men i korthet vad som, eller inte i korthet, men hon förklarar vad som hände och vad som gick fel. Och sen så teoretiserar hon kring vad hon tror att, alltså hur de dog helt enkelt. Och så blandar man då med, alltså vissa då typ brev och liknande från de här personerna då med hennes mer, ska man säga, spekulationer kring hur saker gick till och så vidare.
Det intressant. Absolut bästa med boken är att hon har en egen teori då som är så väl underbyggd, tycker jag. Det är alltid nackdelen med sådana här spännande, liksom, man vet inte riktigt vad som har hänt. Det kan vara jättespännande bok, men om de inte knyter ihop det med en lösning så då blir jag alltid sur. Och det
du gillar ju inte, här. Du vill att det ska vara väldigt tydligt.
Ja.
Nej, men och det var det ju så. Men jag vet inte, jag tyckte det var bra, men jag tyckte nog inte det var 5 av 5. Jag var nog 4 av 5.
Oj!
För mig.
Det är
hädelse.
Men den var bra. Men jag kanske inte, nej, jag vet inte.
Hur väl kände du till den här expeditionen sen innan?
Sa alltså, han för 10 sekunder sedan.
Inte alls.
Inte alls, nej, okej.
Nej.
Ja, men vad...
Men, och det kan jag säga, det tyckte jag var sjukt intressant. Att på ändå ganska kort tid... liksom få läsa någonting nytt om någonting som ändå är ganska intressant och få veta ändå så pass mycket detalj att man nu känner jag ju till André-expeditionen, jag kommer inte glömma den någonsin antagligen, så det var ju väldigt bildande, så det uppskattar jag, men jag blev kanske inte riktigt lika tagen av slutet, utan det var så, ja.
Nej, det, men det kan ju vara lite så också, för jag alltså det här har ju varit, och jag tror det även för dig Öre, liksom varit en grej rätt så mycket fram och tillbaka. Sådär. Ja, men man har hört talas om den här expeditionen och sådär. Och jag är också väldigt fascinerad över de här, ja, men Amundsen och liksom alla de här olika försöken. Så då det var lite mer så extra tillfredsställande att få då. Liksom, ja, men så här var det nog som hände, tyckte jag.
De har ju alla, jag har ju bott i Tromsö, de har ju alla grejerna där på ett museum.
Nej, jag har inte alls... Jag har inte alls intresserat mig för de här polarfararna. Då kanske jag också hade fastnat mig för det. Men, och sen nästa bok som jag också har lyssnat på, det är den här Omgiven av idioter av Thomas Eriksson. Som väl ganska många har läst också. Den var ju otroligt populär ett tag. Jag vet inte, har ni läst den? Det känns som böcker som ni kan ha tagit
del av. Jag har inte läst den.
Jag har
jag vet ju.
Har jag inte betygsatt den på Goodreads?
Måste jag ha gjort. Det har det kanske. Ja. Men,
jag lever det livet istället bara.
Ja, precis. Och det talar ju för att du är röd, om du tycker det. Men, i kort sätt så det handlar det ju om personlighetsteorier då. Som bygger på forskning där man har egentligen kategoriserat människor i 4 olika huvudsakliga så här, egenskaper. Som sen översatts i färger för att det ska vara lättare att komma ihåg det. Då där finns, man kan vara röd och då är man dominant som basdrag. Man kan vara gul, då är man inspirerande som basdrag. Grön, då är man stabil. Eller blå, då är man analytisk. Och sen så är det här även då kopplat liksom. ja, alltså genom historien så har man funnits liksom olika sätt att benämna de här liksom huvudsakliga kategorierna på. Alltså inom vissa kulturer så använder man element, man var eld eller vatten eller jord då, som liksom i stor utsträckning också reflekterar då samma typ av drag. Eller man var sangviniker eller flegmatiker eller kolerisk då, som också men och det, jag tycker det är intressant och det känns nästan som att en del av så här, allmänbildning att känna till det, för att det är så många som har läst den och som slänger sig med så här, men det är så här typiskt röd person. Bara, okay.
Som du och jag.
Ja, men nu gör jag ju det när jag har läst den. Men alltså
jag menar, både du och jag är ju röda.
Men jag vet inte. Det är det jag tyckte var intressant. Nej, men faktiskt.
Antar du får avgöra.
Nej, men
Örre är den mest röda jag känner i alla fall, skulle jag säga.
Ja, men alltså det finns delar av min personlighet. Alltså röda personer kategoriserar, alltså det är mycket liksom att man är så här, man är ändå så dominant, man tar snabba beslut, man är väldigt tävlingsinriktad, man är kanske liksom inte jättebekymrad över om folk tar illa upp, man är väldigt direkt, rak och sådär. Och delar av det känner jag absolut igen mig i. Så att jag är, och man är extrovert och sakorienterad. Jag är otroligt tävlingsinriktad exempelvis. Alltså hitta på att någonting är en tävling så kan jag göra i princip vad som helst. Alltså så, och alltid varit det. Mm. Men däremot andra drag, jag tror inte att jag är fullt sådär, ska jag säga, sakorienterad. Alltså jag tycker det är viktigt att liksom att fokusera på saken och så, men jag negligerar kanske inte personen eller relationen riktigt i den utsträckning som jag upplever att en röd person gör så. Men det som jag tyckte var intressant med boken är att i princip alla de här olika färgerna, när de beskriver liksom de definierande dragen som de personer har, så finns det ganska mycket i princip i varje färg som jag känner att, nej, men det där kan jag hålla med om. Exempelvis. Alltså som när det gäller gula färgen så är mycket, ja, men de tycker om liksom att prata, de tycker om att stå i centrum, de är kanske inte så detaljorienterade, men de är liksom väldigt, ja, de får energi av liksom sociala interaktioner och vill alltid liksom prata och berätta historier och sådär. Och delar av det är så här, ja, men jag kan tycka det, jag tycker om att stå i centrum, jag tycker om att prata, har inga problem med det. Samtidigt som egentligen så tror jag att jag är liksom extrovert, alltså i viss utsträckning är jag nog egentligen introvert när det gäller liksom hur liksom man får, jag kan också tycka det är jobbigt med sociala interaktioner och bara vill vara själv liksom, eller så. Så att delar av det passar in på mig och delar inte. Sen har vi de gröna som är, ja, men de karaktäriseras av att man är liksom ganska lugna och stabila, man liksom, det är de som gör grejer, de vill inte bestämma, de bara liksom följer order, de är lite så här flegmatiska, man är lite slö och lite sådär.
Känner vi igen den här beskrivningen?
Och det som är intressant, men också som jag tycker är ett av mina, alltså, väldigt definierade drag, det är just det att gröna personer vill inte göra grejer. De vill bara liksom vara hemma och ta det lugnt, tvinga mig liksom inte hitta på sak. Och sån är verkligen jag. Jag tycker det är jättejobbigt. Alltså jättejobbigt. Så, men nu ska vi, Rebecca, boka in massa grejer. Nej, måste vi verkligen göra det? Alltså verkligen, jag beskriver som för Rebecca, det är som en puckel. Alltid innan vi gör någonting så måste jag över den här pucken. Sen när jag väl gör något, ja, då är det ganska kul. Men liksom
samtidigt så är det ju också, om det är någonting som du vill göra så går det ju rätt lätt.
Ja, men jag vill inte göra så mycket grejer, det är det som är saken. Alltså, så. Och sen det blåa, som är mycket, man ska vara liksom analytisk och sådär. De är väldigt detaljorienterade, man är ganska långsam, det är viktigt att det blir rätt. Det är liksom, ja, men kanske metoden snarare resultaten. Det här måste vi göra på rätt sätt. Och de beskrev som man ska sätta ihop en IKEA-hylla, då börjar en blå person med att, ja, men först så måste man då räkna alla skruvarna och man ska läsa instruktionsboken 2 gånger och sådär. Så är jag inte. Däremot så finns det delar av det att man liksom kan vara lite såhär besserwissrigt lagd, eller liksom måste rätta om någon säger något fel. Ja, men typ som innan, då måste jag rätta. Han var inte alls med How I Met Your Mother. Alltså, den typen av drag har jag. Så det är det, alltså kanske också, det här vittnar lite grann, jag vet inte om bristen, men det som gör att jag inte riktigt köper in den här teorin, det är att det är nog väldigt få personer som bara är, alltså det är ju någonstans liksom arketyper av en personlighet, de här olika färgerna, och de flesta människorna finns ju liksom på någon skala någonstans mellan de här olika, man, så här, där jag, om jag ska kategorisera mig själv, tycker att jag är liksom, ja, men då är jag en regnbåge, Sen så kanske man är mer något, än något annat.
Men är det inte det? Ja, den har ju fått mycket kritik just, alltså framförallt på senare år har jag läst mycket om det, att det är liksom så generell så att alla ska kunna liksom känna och diskutera och kategorisera sig. Så att den är ju inte så, alltså den har ju blivit en super snackis om. Men ja, jag köper det du säger. Man kan ju vara blandningar mellan färgerna också. Men
nej, och det säger han i boken också. Att alltså det är väldigt få, det finns de som har flera färger. Det är ganska ovanligt att man har tre, men det finns det. Många har två, vissa har bara en. Och det är klart att någonstans när man sitter, det känns nästan som ett mer värdefullt alltså verktyg för att analysera andra. Alltså det blir så här, man är kanske inte riktigt lika detaljerad, utan då kanske man är, ja men Örre, han är typiskt röd. Eller liksom, det är klart att jag, när jag tänker på Anton, ja men han kanske är grön, lite
väldigt grön.
Liksom delar av det. Men så, ja, jag vet inte.
Ja, jag tänker så här, du gör röda Sebbe, Anton är grön.
Jag är nog röd, grön, gul.
Ja, jag har svårt att se dig som jätteröd ändå, Sebbe, skulle jag säga. Men nu var det ju länge sedan jag läste den. Men var den värd att läsa nu då, så här långt efterhand, tyckte du den var det? Vad satt du för betyg?
Det blir väl kanske 4. Så. Ja. Det är ju, den typen av böcker är ju väldigt lättsamma. Och när jag lyssnar på den också, man behöver inte koncentrera sig så jävla mycket. Det blir...
Är det månadens poll? Vilken färg är Sebbe?
Ja, det kan vi göra. Svårt för andra att veta, men absolut.
Efter upplevelsen från podden, vilka färger är vi?
Jag diskuterade med Rebecca och så läste jag upp de olika kategorierna, och då var hon också så här, ja men du är röd, och sen sa okej, men den här då? Nej, men du kanske är gul. Alltså verkligen sådär. Så att jag har en bok kvar, det har du också. Anton, ska vi bränna av dem?
Jag har faktiskt två kvar.
Två kvar, okej.
Men vi skyndar på. Iron Flame har jag läst, del 2 i Fourth Wing av Rebecca Yarros. Jag läste den i avsnitt 18, Fourth Wing. Det är den här fantasy, romantasy-boken om drakar som liksom har tagit hela världen med storm. Det är väl det största booktok-fenomenet på senare år. Jag läste någonstans att det är liksom den största nya serien sedan Hunger Games. Jag vet inte hur de definierar det riktigt, men den är onekligen väldigt populär. Mycket action, mycket drakar och mycket snusk är liksom de tre ingredienserna som...
Det är så direkt.
Låter som en perfekt Anton-bok faktiskt.
Ja, men jag skulle säga så här, att jag gillar liksom hela... Det är så här klassisk liksom fantasy-trope, att det är liksom en skola då som man ska lära sig bli. En drakryttare är det ju i detta fallet då. Älskar det konceptet. Så jävla nice. Älskar skolupplägget i nästan alla böcker jag läser. Så den biten gillar jag så mycket. Det är jättebra vision för hur drakar liksom... Ja, men det här är en värld där det finns drakar. Då är den här världen uppbyggd på detta sättet. Det tycker jag är jättebra gjort. Jag tycker det är bra karaktärer. Sen tycker jag... Alltså jag är väldigt... alltså inte intresserad av snuskbitarna.
Okej.
Okay. Om jag jämför med då... Nej, men det brukar jag faktiskt inte. Alltså det,
men inte längre, kanske var för ett par år sedan.
Ja, jag kan acceptera det så. Alltså. Nej, men jag kan acceptera det. Men det är ingenting, alltså det lyfter aldrig böckerna för mig. Det är snarare någonting som att det blir för mycket av det. I Before They Are Hanged så finns det liksom två meningar, liksom kärleksscener. Det är lagom nivå. Det finns lite tension sådär, och sen så en mening, två kanske. Sen blir det inte mer med det. Och den här boken är ju liksom... hundratals sidor nästan med svällande penisar och sånt där nu, som vi har varit inne på innan, Sebbe. Och hade de tagit bort det, då hade den här boken varit så jävla bra, tycker jag.
Det är svårt att tycka lite synd om Emma ändå. Det ska vara liksom kort och effektivt. Läggas mycket tid på.
Nej, men det, det är så jävla tråkigt. För nu, i första boken var det i alla fall lite tension, för då var det så ett triangeldrama och sådär. Men nu har hon ju valt kille, så då är det så... ska jag bara läsa om när de håller på nu? Så det blev, och så har jag läst den på svenska också, för den är precis utgiven på svenska. Tycker det är kul att premiera fantasy på svenska, för det översätts inte så mycket. Och jag tycker det var en jättebra översättning, förutom snusket då, som blir ännu jobbigare att läsa på svenska, tycker jag. För då är det ännu mer stelt.
Stålspjut.
Ja, men jag hade gärna skippat de bitarna, men det är ju, folk tycker ju det är trevligt, folk gillar ju det, så det är... Men liksom, det är jättebra fantasy och så råkar det vara lite snusk. Men det kanske är alltså, gillar man bara snusk så är det kanske jättebra snusk och så får man lite fantasy också. Så den tilltalar väl tilltalar väl alla, tänker jag. Det är därför den är så hyllad. Tyckte tvåan var nästan lika bra som första boken. Mycket trevligt. Jag ska
känner läsa att du inte gillade så du läste vidare. Mm. Bra.
Ja, men jag skulle säga
att det är Sebbe.
Det är 5 av 5 även fast det är då en ansenlig del som jag inte är så high på. Det är imponerande.
Ja, ja men jag får väl läsa dem så småningom. Men ja. Jag är lite ärrad av min senaste Sarah J. Maas-bok där jag liksom höll på att gå in i väggen.
Ja. Så att, jo, ja. Det är samma genre.
Min sista bok då. Då har jag läst en bok som heter Om uträkning av omfång 1 av en dansk författare som heter Solveig Balle.
Det låter som att Bunkeflo bibliotek har varit i farten igen.
Ja, faktiskt. Det stämmer mycket väl. Det är till och med så att den här bad jag inte ens om utan jag kom in. Och så står det då en av bibliotekarierna som inte brukar vara där, kan tillägga. Men han bara, ah, du, den här boken, den måste du läsa. Så jag sätter dig i kö på den nu. Och jag bara, ja, okej, okay, ja, visst. Och sen så typ 3 månader efter, för de var jättelång kö. För de, jag tror de har ganska nyligen översatts till svenska. Att det är därför de är lite hypade. Så kom den hem. Och då,
vad hette författaren, sa du? Jag missade den.
Solveig Balle.
Ja, det var
så att, är riktigt, riktigt starkt namn faktiskt.
Gillar du
det? Ja, det gör jag faktiskt. Men det här är då egentligen kan man säga en typ av alltså Groundhog Day story där hon är huvudkaraktären Tara, hon är fast i 18 november. Och så när hon liksom hon vaknar, hon genomlever sin dag och så börjar boken med att hon vaknar och så märker hon att fan, det är fortfarande samma dag. Liksom, hon kommer ihåg vad hon gjorde dagen innan, men ingen annan gör det. Och liksom allting, folk bara liksom erasas och börjar om. Och så, men hon själv är då medveten. Och, hon kan i viss utsträckning påverka världen, kan man säga. Så att om hon exempelvis stjäl mat från en butik, så finns den fortfarande kvar i hennes hus dagen efter. Okay. Men det är ingen som liksom minns det. Det är ingen som... Allt, liksom, allt som alla andra är involverade i. Hon kan liksom kommunicera och förklara då för någon situationen. Det gör hon då med hennes man Thomas. Men varje dag liksom, när dagen gryr typ, så bara glömmer han bort det.
Och sen, ja, bara, men det var ett vanligt upplägg. De kommer på hur de ska förklara hur så effektivt som möjligt. Och sådär. Det har man ju sett.
Så det boken handlar om det. Och så handlar det någonstans om att hon till en början försöker liksom då hitta någon normalitet och förklara för honom. Och sen så efter ett tag så bara, nej, det går liksom inte att leva så här. Så att hon försöker liksom då... Hon försöker helt enkelt hitta ett sätt att på ett liksom mer eller mindre meningsfullt sätt överleva den här situationen där hon är fast då i en dag. Ganska intressant. Mycket, så här, mycket existentiella tankar, mycket liksom ångest över hennes situation som uttrycks liksom med en fin prosa på ett sätt som jag inte... Du hade hatat, kan man väl säga. Och jag uppskattar väl sådär. Men det var hyfsat kort bok, typ 180 sidor. Men det är en septologi, så det ska bli 7 böcker i den här serien. Och det finns 5 än så länge.
Oj, det låter som att fortfarande är kvar i tidsloopen då.
Ja, antagligen. Jag kommer antagligen inte att fortsätta läsa, kan man väl säga.
Nej. Det kommer jag nog inte läsa. Jag kommer inte ens ihåg vad den hette nu. Det var något med del 1 eller par bok 1.
Om uträkning av omfång 1 av Solveig Balle.
Ja,
mycket bra tips. Vara uppmärksam.
Min sista bok är en lite kändare bok än så. Det är Förvandlingen av Franz Kafka. Som jag passade på att riva av nu här när vi ändå var inne på lite Kafka-temat. Jag hade läst den innan.
Var ju på tiden.
Ja, men jag tänkte så här, ja, men den är
kort. Har du läst någon annan av dem? Alltså, har du läst, nej,
ingen annan Kafka-bok, utan det här var min första. Alla vet väl, det handlar ju om den här personen som vaknar upp och så är han en skalbagge då, eller någon typ av kryp.
Samsa, George Samsa eller något sådär, va?
Ja, Gregory heter han inte det?
Greg Samsa, skit va.
Liksom, det var väl lite kul sådär. Så handlade det mycket om då hur hans familj reagerar på det där. Och liksom, han kan tänka fortfarande, man kan inte kommunicera med dem. Det var väl liksom en kort bok, kul koncept. Tack och lov var den ju kort då. Bara, alltså det var typ 200 sidor som e-bok. Och liksom, jag tyckte den höll hela vägen. Men alltså, jag fattade inte poängen riktigt. Det var lite oklar poäng, tyckte jag. Men ja, i och med att den var så kort tyckte jag ändå att liksom, det här småroliga höll sig. Så jag tyckte den var rätt så läsvärd. Men jag vet inte riktigt vad man ska ta med sig. Bara det, finns
nog,
mest.
Det finns nog en hel del att ta med sig om man liksom analyserar den djupare. Så handlar det mycket finns om att beskriva liksom, alltså känslan av utanförskap, tror jag. Liksom att bli alienerad från omvärlden och hur han liksom reagerar när folk helt plötsligt vänder sig mot honom. Tror jag är ett av teman.
Jag, ja, ganska... men det görs, jag tänkte det också, men det görs ju ingen poäng om det i slutet. Alltså det är så, jag tycker slutet talar emot allting om att liksom, den här poängen vill jag göra. Mm. Och så bara, aha, ska det, okej, nu slutar det så. Aha, mm. Ja, då fattar jag verkligen ingenting. Men tyckte jag ändå den var värd att läsa.
Det finns nog många, många lager i den också, om man pallar liksom analysera den. Jag hade en bokklubb för ett tag sedan när vi pratade om den. Mm. Då vet jag att jag tänkte nära på den, men jag har typ glömt. Men, jag gillar mest med den boken, eller tycker jag är sjukast, det är att han vaknar upp och ser en skalbagge. Och det första han tänker på, det är så här: shit, jag måste ta mig till jobbet. Vilket gör det så här, vilken jävla arbetsmoral. Hade jag vaknat upp och varit en skalbagge så hade det nog inte varit min främsta issue. Liksom, att nej, hur tar jag mig rent praktiskt till jobbet nu när jag har blivit en skalbagge?
Ja, nej, men det är väldigt absurt så. Och kul liksom. Så det är därför man kommer in i det snabbt och gillar det. Mm. Jag tänkte jag skulle säga, men jag googlar lite olika tolkningar så kanske jag får med mig någon visdom från det. Men jag har inte hunnit göra det. Jag läste klart den precis nu innan, idag. Men väl värd att läsa helt klart, även om inte jag personligen fick med mig så mycket kanske.
Jag ställde frågan till din kära bror vilka färg du och jag är, Anton. Jag fick ett spännande svar här. Han tyckte att du var helt klart röd och jag var blå.
Jag röd? Ja, men han har ju ingen koll. Vadå, menar han att han har läst den här boken? Det kan vara väldigt svårt att tänka mig.
Han googlade upp de olika personligheterna. Jag skrev att du är ute och cyklar.
Ja, det var nog way off. Det är inte många böcker som har passerat igenom den där hjärnan. Om vi säger så.
Nej, vi får se. Vad med honom, man får ha sitt topp 3-lista. Se om man har läst 3 böcker.
Kanske få ihop 3.
Yes, nu är det dags, Anton.
Ja. Det är inte jag som ska välja nästa månads bokväll.
Nej.
Nej, jag tänkte bara kolla om du var med på vilket segment.
Jag är med.
Om vi ska vara helt ärliga så har vi ju kanske inte börjat det här året jättestarkt när det gäller vilka böcker.
Nej, det har vi inte gjort.
Det tror vi alla kan hålla med om. Mina böcker har ju såklart varit ganska bra. Men det ni har valt har ju inte varit så mycket att hänga i julgranen. Utan att då föregå dagens diskussion. Så därför
har du valt någonting det här året?
Yellowface var ju min. Det var ju ändå en...
Den valdes i december, va?
Den valdes i december.
Ja, men vi läste den i år. Så att, men skitsamma. Jag har i alla fall valt årets bok nu.
Okej.
Årets bok, säger du. Okej.
Den boken heter som följande. The Girl with 7 Names, Escape from North Korea av Hye-won-si Lee. Och det här är en ganska, jag har faktiskt till och med köpt den redan, för jag bestämmer den i samband med att jag köpte förra boken. Och det handlar egentligen om en person som, en 17-årig tjej som flyr från Nordkorea och sen hennes liv efter det. Och den är otroligt hypad på Goodreads.
Det ser jävligt lovande ut det här, tycker jag.
Sebbe, jag har läst den här boken.
Har du?
Nej!
Jag bara. Fick du nervös? Samma mått. Ja.
Den har 4,42 på Goodreads. Och det är ju, jag tänker att den passar er riktigt bra. För att det är ju non-fiction. Så det passar Örre bra. Nordkorea vet jag inte hur mycket ni har läst om. Jag har inte läst mycket alls. Men,
jag har läst mycket. Jag har lyssnat, hon har varit med på Joe Rogan och pratat. Jag har lyssnat på det avsnittet. Full koll.
Ja, jag har inte så bra koll på den då, men det var en kollega till mig som rekommenderade den här boken. Och jag tror att det kan bli riktigt bra. Så att jag känner mig mycket självförtroende när jag går in med den här boken då. Jag tror att den kommer vara en av dem vi diskuterar i slutet av året. Och konstatera att jag återigen har valt årets bästa
ja, ja, mycket bra val tycker jag spontant också. Verkar inte vara så lång heller.
Nej, det tycker jag att vi också ska premieras en bok som är mindre än 500 sidor. Den är 300 sidor ungefär, så det är ganska lagom.
Ja, en annan bok vi kommer diskutera i slutet av året då.
Ja, det kommer vi nog men av en annan anledning.
Tommy. Månadens bok. Vi har läst.
Får jag bara säga förresten att den här boken som vi ska läsa rekommenderas också av en Tommy, men en annan Tommy. Det är så att bara, det kan vara värt att nämna.
Är den här, vi har ju inte nämnt Bunkeflo bibliotek. Är det här från Bunkeflo? Är det Tommy från Bunkeflo bibliotek?
Nej.
Då får vi inkänt att det är idag.
Tommy för detta IT-tekniker på mitt jobb. Jag vet inte om han lyssnar på podden, men om man gör det så, shoutout till honom.
Shoutout till Tommy. Och en annan Tommy som säkerligen lyssnar just nu. Jag valde ju den här boken, Kafka on the Shore, som jag fick rekommenderat av Tommy, som var den absolut bästa boken jag någonsin har läst, och ni måste läsa den. Jag funderade lite, jag visste vi skulle podda innan, så jag tänkte så här, jag måste hitta någon sammanfattning på vad den här boken handlar om, och det är inte helt enkelt utan att prata ganska mycket. Så ni får hjälpa mig lite här. Men grundtanken med den här boken är väl att det är en pojke som man får följa som flyr från sitt där han bor. Han är 15. Och han rymmer hemifrån och ger sig ut på ett litet äventyr. Och han flyr då och åker iväg för att gömma sig för att inte bli hittad. När han är iväg på det här äventyret så får man följa hans profetia som han har fått för sig ska inträffa. Och samtidigt får vi följa en man som kan prata med katter i en separat story. Det går varannat kapitel är med mannen som kan prata med katter och den andra är med den här pojken. Sen händer det ganska mycket saker som jag inte vill gå in på så mycket och spoila, men känner ni att det är en rimlig start på vad vi kan berätta?
Ja, det är väl någon Oedipus-inspirerad historia, kan man säga.
Väldigt tydliga Oedipus-referenser eller paralleller. Vad tycker ni? Jag tänker jag börjar med Anton.
Ja, alltså jag har ju haft som princip här i bokcirkeln att jag ska läsa de här böckerna, inte lyssna på dem. Liksom, för jag tar inte in det lika bra om jag lyssnar. Men den här boken, alltså jag tog mig inte, jag var tvungen att lyssna sista halvan på ljudbok. Jag tog mig inte igenom det. Det var en av de sämsta böckerna jag läst i mitt liv, skulle jag väl säga då, som counter till Tommy. Men jag har funderat mycket på så här, vad är det jag missar här? För den är ju uppenbarligen en jättekänd bok, jättehyllad. Alltså, vad är det folk vill få ut? Kan du förklara det för mig, Sebbe? Tyckte du den här var bra?
Nej.
Nej, det är ju något som blåser över huvudet. Tyckte du den här var bra, eller? Jag fattar ingenting. Alltså,
jag tyckte att första halvan var ganska intressant. Jag började läsa den här direkt efter vi spelade in. Alltså, vi spelade in för en månad sedan. Och sen dagen efter började jag lyssna på det. Jag lyssnade. Och jag tyckte ändå att den hade någonting i början. Det var lite spännande, man hade lite olika funderingar. Vad ska det här sluta, vad ska det här landa i och så vidare.
Den har en andra världskriget koppling där i början.
Ja,
lite alien kanske eller sådär. Alltså, jag tyckte det var lite rätt så spännande i början.
Ja, det är lite mysterier, man har lite funderingar, man har lite undringar och sånt. Och sen lyssnade jag ungefär halva boken på 2 dagar eller någonting då. Så att jag hade kört halva, så jag kände att nu har jag kommit igång med den. Jag ska lyssna vidare på den här. Men sen så kom massa andra saker emellan. Och bland annat Oscarsgalan. Och sen så tappade jag den. Och sen så skulle jag fortsätta då och ta mig igenom den här boken i förra veckan. Slut på förra veckan. Och den andra halvan, den var ju bara vidrig.
Ja.
Det var ju, jag tyckte de tappade helt. Så jag tyckte inte heller att den var jättebra, alltså när man har läst klart den i slutet. Men jag förstår ju att det finns extremt många olika djupa teman och olika saker som boken behandlar. Sen är inte det någonting som intresserar mig jättemycket, men jag förstår ju att folk gillar den och är intresserade av den. Jag tycker inte att det är en dåligt skriven bok på det sättet, utan den har ju många av de här djupa temana och den har ju paralleller till Oidipus och den har ju de här...
Jag undrar vad det är man har i sitt inre liv som liksom... vad är det som jag saknar? Som får, alltså, jag förstår inte hur man kan gå igång på det här. När de började drömma, alltså då... eller det var lite så här drömmar som typ båda parterna var delaktiga i eller fattade att det hände, då tappade boken allt. Alltså då går vi upp.
Men är det drömvåldtäkt eller?
Ja, men bland annat. Nej, men alltså då kände jag så här, okej, okay, det här, nu går det mot en etta i betyg, den här boken. Och sen gick det bara ut för därifrån. Alltså det var ett
mycket... Ser man en etta?
Nej, men ja, det är, alltså jag har inte haft många, alltså jag fattar ingenting, det slutar, det är ju, finns ju ingen, fattar om inte Kafka förvandlingen hade någon poäng. Den här är ju så jävulst oklar vad det är som händer.
Det är nog så att vi missar ju något. Vi är, ja, inte, ja, alltså vi är inte tillräckligt smarta eller pretentiösa eller någonting för den här boken. Liksom. Man det är väl bara att erkänna det. Jag fattar inte den. Och, alltså, jag förstår ju vad det står, men jag fattar liksom inte poängen heller. Och någonstans det man tycker är lite alltså, intressant. Men som exempelvis, allting börjar ju med att de här barnen, de liksom... bara svimmar av. Och en, han då, gamla mannen, han är fortsatt liksom dålig, sen blir han knäpp. Det vill man veta, vad var det? Vad orsakar det? Varför blev det så? Får man veta svar på det? Nej, det får man inte. Och liksom så här massa andra, alltså bara händer, det finns någon scen där det är han då som blir dödad sen, som liksom ska bygga en flöjt av kattben. Så det finns en väldigt detaljerad och utdragen katttortyrscen.
Ja, det är så dåligt.
Ja, det här får man väl anta att den här sjuka scenen har liksom ett syfte. Sen att det kommer liksom knyta in... Nej, i slutet så nämns det i sig någon form i det här liksom... Någon annan värld så möter ju den här gamla gubben sen honom igen. Ja. Han sitter med sin kattflöjt. Men det är så här, vad var poängen? Jag vet inte. Det var liksom bara... sjukt detaljerat liksom om de här katterna blir uppskurna. Ah, jag gillar inte det. Jag tyckte det var liksom så konstigt. Sen så var det...
Ja, jag tyckte också det var jätteintressant när han kom till det här alltså, privata biblioteket, den här, han som rymde hemifrån. Och så där, de byggde upp så här, men hur ska han klara sig själv? Han hittar liksom en tillvaro där. Varför finns det här biblioteket? Ja, men då var det fortfarande en vanlig bok. Då var jag liksom med på tåget och kände...
Men ungefär fram tills där tyckte jag att det var intressant.
Ja, men,
jag håller med. Exakt. Men sen så blev det så här... Alltså, sen på något sätt skulle de här två historierna liksom mergas ihop. Eller på något sätt fanns det en koppling då mellan den här förvirrade mannen och pojken, Kafka. Mm. Men det jag tyckte var liksom så otydligt. På vilket sätt... Alltså,
ja, men det vem var ju typ... Det här alltså på tidsportalen eller den här andra dimensionen med bakåt i tiden till när hon var ung och spanska inbördeskriget och andra världskriget och soldaterna och de som var ute och sen kom tillbaka och den här, de skulle stänga det här grejet och sånt. Så att det var ju mycket saker som man kände så här är ju liksom en koppling, men jag tyckte inte att man fick payoff alls på den biten.
Nej, jag var mest förvirrad och väldigt trött, alltså jag fick, hela den här boken fick jag liksom kämpa mot och nu håller jag på såna. Så här. Och det är klart, då är man kanske inte så mest uppmärksam heller. Det var inte så att den precis väckte mig eller engagerade mig, utan det var det var ett bottennapp får man väl säga. Och dessutom man ska också lägga till alla, alltså så mycket incest. Det är liksom, det alltså, känns nästan som att man läste Game of Thrones.
Han
det,
var så ganska störd i huvudet som har skrivit den här boken.
Jag klagade på den Rebecca Jarros romantasy, men det här var ju mycket värre. Alltså, det är som...
Ska vi börjar med den första sexscenen då, den här famösa runkscenen som du hänvisar till, Öre, som kom i början.
Ja, men var först bussen var först.
Ja, men där tänker han väl mest om att han är lite sugen och sådär. Ja. Och sen så kommer han då till hon, kvinnan som han träffar.
Sin syster.
Så, ja, som liksom, jag hade kunnat vara din syster. Som har pojkvän, så de kan inte ha sex. Men hon ger honom ändå en liten handtralla. Och sen så våldtar han henne i drömmen då, ett par hundra sidor senare.
Eller på riktigt.
Jag vet inte riktigt.
Mot hennes vilja.
Ja, men när han ändå höll på så tyckte hon ändå att det var okej.
Ja, det var men så först jätte... så protesterade han ju väldigt mycket.
Ja, 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 alltså, absolut. Sen gjorde han ändå, och då njöt hon ändå. Alltså, det är ju jättekonstigt sådär. Och sen så ja. Våldtar han ju då sin hans mammas spöke. Och sen så våldtar han sin mamma. Alltså, det är liksom... Vad fan är det här? Det är det...
Ja, alltså man tänkte ju efteråt så här, vem är det som har skrivit den här boken? Och sen tänkte man också, vem är Tommy?
Ja,
ja, men det är...
Jag har ingen aning om Tommy är, men det är han. Han är antagligen mycket smartare än vad alla vi är eftersom han har förstått storheten i den här boken. Liksom de flesta andra, om man ska välta äldre, 4,13 på Goodreads. Jag kommer ju tynga det betyget med en etta, kan jag säga. Men,
för det här, alltså till exempel, något som jag tänkte man skulle få ett svar på. Är det han, dödar han sin egen pappa eller? Får man det förklarat? Missade jag det? Eller är det också en sån grej man bara kan... Kan man tolka lite som man vill då, gissar jag. Då kan man säkert tolka in massa olika...
Man får ju veta att han vaknar upp och har blod på sig vid något tillfälle.
Ja, ja, men samtidigt det får man ju veta direkt ju.
Samtidigt får man ju läsa om hur han, gamla gubben, dödar honom. Och sen går till polisen och erkänner att han har dödat honom. Det är mycket, mycket som är oklart där. Alltså det är... Jag vet inte.
Det var väldigt oförlöst, kände jag mig. Efter vad jag... Ja, alltså det kändes som att det bara slutade mitt i en mening. Och så, oj, var det slut nu?
Ja, men sen så var det en del så här konstiga scener också, som det var ett kapitel som
handlade Jack, vad heter han?
Nej, men alltså var ett kapitel där du vet de här feministerna kom in och skulle göra någon form av liksom undersökning på biblioteket hur liksom var compliant de var. Ja, det var kul, men de säger vad fan, det har ingenting med historien att göra. Alltså så här, ja, men poängen var kanske då att man skulle få veta att han var transvestit.
Men det hade han ju sagt tidigare också.
Ja, han har också kunnat säga det utan det, men alltså, jag vet inte, det blir liksom... jag fattar liksom en del av ganska många så här, vad är poängen med det här? Liksom, har vi kunnat skriva boken hälften så lång så kanske den hade varit lite njutbar. För det fanns ju ändå delar, jag kunde ändå uppskatta hur alltså, han skriver ju liksom hyfsat enkelt. Alltså rent språkligt, så det är ganska enkelt, bara det är omöjligt att förstå vad fan han menar.
Ja, men det är ju sån här magisk realism, får man väl kalla detta, gissar jag. Det är så jävla tråkigt. Man får inga förklaringar det och det är liksom det är vår värld, men det är bara lite konstiga grejer som inte helt ogenomtänkt. Ja, nej, jag gillar inte det.
Det som var det bästa med den här boken, det var ju att hela tiden när jag läste så tänkte jag så här, jag är så nöjd av att Anton måste läsa det här också.
Ja. Ja, det var mycket vrede jag läst eller liksom det värsta var egentligen innan jag kände så här, jag gav upp och gav mig på ljudboken. För då blev det ändå på något sätt så här, okej, okay, nu tar jag ljudbok, då kommer jag ändå ta mig igenom det. Men det värsta var de sista 50 sidorna när jag försökte kämpa med att läsa.
Jag var genuint orolig för ditt välmående, Anton, får jag säga, när jag läste ut den. Ja, jävla tur att jag började ganska tidigt med den, typ 2 veckor innan, för jag kände att det här kommer nog behöva.
Ja, jag var lite sent ute, för jag var inne i den här Before They Are Hanged, som jag tyckte var så himla bra, och så ville jag liksom inte tappa den feelingen. Men det var tur att jag kunde ha en bra bok också i alla fall. Men det var alltså, det var synd att den var så lång. Det hade den varit 300 sidor bara och lika dålig, så hade det inte varit lika jobbigt på något sätt. Det hade varit nu så här i efterhand, det är nästan lite kul att ha läst den, för nu kan man kan klanka ner på Tommy, man kan liksom säga att man har läst den, man på något sätt. Så är det här ännu en pinne i det här då. Men jag fattar liksom inte. Det här är ännu en bok som jag inte fattar. Det är lite kul när man väl har gjort det, tycker jag. Men det var ingen kul resa hit.
Nej.
Men kommer du rekommendera den här boken till någon med onda avsikter?
Ja, det är det man skulle kunna göra.
Jag har ju faktiskt den hemma. Så att om någon som lyssnar på podden och känner mig på riktigt vill låna den, så är ni varmt välkomna och göra det. Jag kanske ska få Rebecca att läsa den. För oftast läser vi på engelska. Men nu läste jag ju på svenska. Och hon klagar alltid på det. Så jag kanske ska rekommendera den här till Rebecca. Mm. Se hur lång tid det tar innan hon går in i vägen.
Vår kompis Mange skrev ju till mig. Och frågade om vilken bok jag lyssnade på. Och om jag kunde rekommendera den. Och precis då så hade jag ju ett bra argument för att rekommendera den. Kan du gissa vad det var, Anton?
Nej.
Det var ju mycket Masta i boken.
Ja, jo, just det.
Och jag sa till honom att det inte var någonting på honom. Han får hålla sig till Hamilton.
Ja, ja. Ja, det är bra. Jag har några kompisar som har betygsatt den här boken, ser jag. Och det är tre stycken som har satt 5 av 5. En av dem är Tommy då. Ja. Men det, ja, jag kan inte förstå. Tyvärr har de inte skrivit några recensioner, så jag vet inte vad det är de gillar.
Jag har 3 som har betygsatt det. 1 5, 1 4 och 1 3.
Ja. Man, ja. Man blottar ju sig lite när man sätter en etta på en sån här, för man visar ju att man inte hänger med då.
Men... jag tycker inte att det var en etta. Det tycker jag inte. Men jag tycker nog inte att det var högre än en 2. Snarkt 2 skulle jag säga.
Man hade kunnat sätta en 2 på det faktiskt. För det är liksom inte, det var inte som To the Lighthouse. Där förstod jag inte ens
liksom. Den har jag läst. Och den tyckte jag var sämre än den här.
Ja. Så att vi säger, det kanske jag kanske känner mig generös att en 2, just för att man ska inte skämmas. Det är 1% av alla som har röstat som har satt en 1. Så att man vill ju inte vara den procenten.
Nej, det är ju lite så.
Samtidigt så ganska många när man läser recensionerna från de som har satt en stjärna på Goodreads, så känner man, ja, jag håller med om väldigt mycket vad som sägs. Som...
De som har satt 5, då var, är det någonting där du kan plocka med dig?
Nej. Det var mycket så här, liksom massa superlativ och saker om hur fantastiskt och mystisk och liksom strange. Och ja, det är det som var dåligt, tycker jag. Men,
jag kan köpa hela den biten. Det har jag inga problem med. Men all incest och våldtäkt kände jag bara där borta.
Ja. Men vad det verkar, många som har skrivit att de inte gillar den här boken har ändå sagt att det finns andra böcker av Murakami som de har gillat. Typ som 1Q84 exempelvis.
Då har kanske vi nästan bara spurt då.
Ja, men kanske var så att det här var fel bok att börja med. För det här verkar vara den konstigaste av alla hans böcker. Så ja. Att man får väl se om man ger...
Han står inte högt i kurs nu.
Nej. Senast jag var så här upprörd, Sebbe, det var när vi läste den här kinesiska Sagan om ringen-boken.
Oh, A Hero Born, den var ju grym.
Ja, den var... Men den var ju fruktansvärt dåligt skriven. Alltså den var ju liksom en den kan jag ju köpa att den är ju liksom objektivt dålig, skulle jag nästan säga. Den här kan ju ändå på något sätt kanske förstå att vissa andra gillar, men för mig är det så en solklar etta, så det jag kan inte
är det de 3 senaste böckerna du läst?
Ja, men den är där. Alltså jag hatar det verkligen också, en del i den här Wheel of Time-serien. Jag var så fruktansvärt förbannad.
Del 9.
Ja, det är kanske de... Det är den här då... Vad heter den, sa du, Sebbe? A Hero Born.
Ja.
A Hero Born, del 9 i Wheel of Time och Kafka on the Shore. Det är nog mina 3 sämsta. Men som sagt, kul i efterhand. Det ska bli kul att höra vad Tommy säger.
Mm. Men jag tror nog... Alltså, vi kan nog redan nu kora den till årets sämsta bok. Som
om vi har får väl verkligen hoppas det. Ja.
Men Mattias, vilken hade du helst läst igen? Den här, eller den som vi, alltså, nu glömt vad den hette, men den här Young Adult-boken. Nej, inte Harry Soto.
Inheritance Games.
Denna, 100% denna.
Heller den, Inheritance Games. Ja. Nej, det säger du bara.
Nej.
Det.
Alltså, Inheritance Games går med ingenting.
Nej, inte heller någonting.
Jo, men jag sa att första halvan tyckte jag om. Alltså, jag gillade första halvan och tyckte det var mycket, liksom, jag gillade... storyn, att man hade frågor och man kände så här, men det här kan nog bli ändå rätt spännande och så. Och jag hade inga problem med det, det flöt på ganska lätt och så. Inheritance Game kände jag ett starkt agg från början. Alltså, kände direkt efter 30 sidor eller så, kände jag bara, nej, vad är det här för någonting?
Jag tycker ändå det kan kännas igen lite, den här liksom biblioteket. Kan man jämföra lite?
Känner igen mycket huset. Den här boken med ditt eget liv?
Nej, men liksom samma spänning. Men det här är lite spännande bibliotek. Det här är lite spännande hus. Mm. De två, alltså det är väldigt liten del kanske. Men där känner jag en likhet.
Mm. Nej, jag hade hellre läst Inheritance Games i alla fall.
Det vet vi.
Men jag hade nog hellre läst det mesta. Istället för det här. Om man ska vara helt
det skulle vara kul att läsa den här boken igen. Om sig... 20 år och se om man fattar någonting då. Mm. Kan ju hända att man utvecklas.
Har en bra 50% till dig.
Ja, vi får se.
Ja, vi får väl ta upp det här i vårt om 20 år i vårt avsnitt 350.
Det är 350 års jubileum. Räcker runt
20 år gånger 12 240. Avsnitt 265.
Kör då kan ni hoppa fram till det avsnittet om ni lyssnar nu i efterhand. Och höra Antons... Antons kan klippa in här nu också när du pratar om den här boken.
Helt plötsligt förstår jag de här våldtäktsscenerna.
Ja. Ja, det är så intressant. Han tänker på sin pappa. Ja. Och då får han sin syster och sin mamma. Det är fantastiskt.
Ja, ja vi får väl se. Ska vi hålla där kanske? Det känns som att vi har tömt ut den här brunnen gott och väl nu.
Ja, synd att man inte hade något smartare att säga. Men det var väldigt kul att prata om den i alla fall.
En väldigt äcklig bok.
Ja. Mycket äcklig bok.
Ja.
Men framförallt katterna var ganska
disturbing. Äckligt,
jag tyckte inte katterna var det äckligaste i boken.
Nej, inte jag heller faktiskt. Det var äckligt, men sen blev det ännu värre, tyckte jag.
Ja. Nu ska jag gå och snida en kattflöjt i alla fall.
Gör det. Oh, tack och hej.
Ja, tack för att vi hörs om en månad.
Absolut.
Adjö.
Adjö.